Varmt välkomna till Smyna-podden, en podcast från Smyna-kyrkan i Göteborg. Denna vecka predikar Thomas Jordin om att livet behöver en bärande idé.
Jag tror att om man försöker sammanfatta vad den djupaste meningen med att vara kristen är, ett kristet liv, så tror jag att man landar någonstans i att förhärliga Gud, att med sitt liv, med allt man är och har, upphöja Kristus, och att med de gåvor Gud har lagt i ens liv utbreda det som kallas för Guds rike, Guds goda vilja, Guds goda avsikt med den här världen. Där någonstans landar man. Vad är min del i det? Det finns en liknelse av Jesus som jag återkommer till. Den är så här kort. Jag ska fundera över den i tre led under en liten stund. Det finns att läsa i Matteus 13 och 44. Vi kan bara sluta ögonen och lyssna till den här texten. Jag ska läsa den två gånger. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Ta den igen. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. Först kan man bara fundera över varför Jesus väljer att så ofta använda just den här formen, liknelser. Han gjorde det igen och igen. Man tänker ju gärna att liknelsen var någon sån där enkel, tillgänglig, pedagogisk form. Att med enkla bilder förklara komplicerade samband. Men läser man mer så ser man ganska tydligt att så verkar det absolut inte ha varit. Snarare tycks det som om att Jesus sätt att tala gör förståelsen av det man hör helt beroende av min mottaglighet som lyssnare. Alltså, de som inte ville förstå, när Jesus berättade den här sortens berättelse, så framstod det här än mer obegripligt och komplicerat. Men för den som var öppen, den som längtade efter att ta till sig detta och förstå, så blev de här liknelserna liksom nycklar. Eller som öppnade det som var stängt och obegripligt. Ett slags kodspråk nästan, där en del av koden finns i mitt eget hjärta när jag läser. För några år sedan så fick vi ett nytt ord i det svenska språket. Nu har vi haft ett tag, och det är ordet livspussel. Jag tror att ni alla känner igen det. Det blev väldigt, väldigt vanligt ett tag, ordet livspussel. Bakgrunden var att det var TCO, alltså tjänstemännens centralorganisation, som kom på det här begreppet för att försöka liksom beskriva hur svårt det kan vara att få livet att gå ihop. Att kombinera studier med ett fritidsliv, ett hårt arbete med småfamilj, gamla åldrade föräldrar, där det ofta händer samtidigt allting. Och då uppfann det här romande ordet livspussel som en slags samlande begrepp för det. Det fick jättesnabbt fäste, och man möter det av och till i det man läser, till exempel i press. Det är inte särskilt ofta jag lägger pussel, det är ganska många år sedan. Men en sak, jag vet i alla fall hur pussel fungerar, dummare än så är jag inte. Och man vet ju att det handlar ju om att man, den där lilla biten ska hitta sin avsedda plats, kroka i på alla sidor, över, under, höger och vänster. Och när liksom man har gjort detta och den sista biten läggs på plats, då plötsligt så framträder ju en bild av någonting. De är ofta ganska patetiska, eller något så här väldigt pastoralt landskap, eller något så här väldigt detaljrikt med bilar eller något sånt. Och med risk att göra någon ledsen nu som har sin studentlya liksom fylld med sådana där liksom ihopklistrade, för så gör ju många som lägger pussel. Man klistrar upp det på en skiva, sätter upp den på väggen. Om du nu har det så hemma hos dig, så ursäkta att jag säger detta. Men jag har väldigt, väldigt svårt att se skönheten i uppklistrade pussel. Och det är egentligen av ett enda skäl, inte att bilden skulle vara särskilt ful, utan det är ju att det är 1000 skarvar som liksom perforerar den här bilden och lite förstör den. Och man inser när man ser att det här är ju inte tänkt att vara konst, utan det här var tänkt som ett slags tidsfördriv, och det är inte att ringakta. Problemet, för det finns ett problem, och det är det som den här liknelsen tycker jag hjälper med. Problemet är när det här pusslet plötsligt ska börja beskriva ett liv. Livspusslet. Framträder ju bilden av någon slags strävande som inte leder till någonting särskilt. Det kanske blir en vacker bild av det. Det kanske blir en vacker tavla. Eller känslan av att jag klarade det. Jag fick ihop det, alla bitar på plats. Och så undrar jag, finns det någon i detta rum som skulle känna sig till freds med det? Att man en gång tittar tillbaka på sitt liv och så säger man ungefär, ja, alla bitar på plats. Jag fick ihop det, jag la pusslet. Vad jag tror att TCO glömde när man liknade livet vid ett pussel, det var att ställa nästa fråga, kvällens fråga, och det är: vad ska man ha pusslet till när det blir färdigt? Det finns i den här liknelsen som Jesus berättar 3 led som har att göra med precis det där. Vad ska det bli av det när det blir färdigt? Vad är syftet med alltihopa? Den där bärande idén om mitt liv. Det som kan ha många namn. Vi talar om det i termer av kallelse, vi talar i termer av livsuppgift, eller att fylla sin mission, hitta sin mission i livet. Låt mig också säga att varje försök att definiera liksom det livsuppdraget för någon annan än sig själv, det är alltid en begränsande handling. Men det är så oändligt viktigt att göra det för mig själv. Alltså, vad är min del i det här stora uppdraget att få se Guds rike växa i vårt samhälle? Vad är jag utrustad för? Vad är min del i det? Tänker man så inser man att Jesus sa ju inte samma till alla som följde honom. När Jesus vände sig om och tilltalade dem som följde, så sa han oftast olika saker till dem allihop. Till någon sa han, gå och sälj allt du äger. Till någon annan sa han, ta hand om min mamma. Till någon sa han, var en herde för mina får, och så vidare. Himmelriket är som en skatt som ligger gömt i en åker. En man hittar den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åkern. 3 led där. Han hittar skatten. Han gömmer den en tid. Och till sist så säljer han allt han äger och så köper han hela åkern. Det finns liksom ingen tvekan då. Han gräver inte upp skatten. Han köper rubbet. Detta blir hans liv. Hela hans liv. Något annat än att få ett pussel att gå ihop. Jag ska ställa en retorisk fråga. Och den lyder så här. Vet du om, alltså det betyder att du inte behöver svara på den till mig. Vet du om att det finns en skatt i ditt livs åker? En skatt som är så dyrbar så att när du väl upptäcker den, får smak på den skatten, så kommer det att ställa allt annat i ditt liv i ett nytt ljus. Och Jesus själv kallar den skatten för himmelriket. finns en rysk kompositör som heter Sergej Rachmaninov, som har skrivit otroligt mycket bra musik. Han har sagt någon gång att varje musikstycke har någon slags nervcentrum omkring vilket allt annat i det här musikstycket kretsar. Det kan vara en viss växling av ackord. Det kan vara höjdpunkten i en melodislinga, något starkt eller svagt, något snabbt eller långsamt. Om man misslyckas med att göra rättvisa åt det centrumet, så säger Rachmaninov att verket i övrigt, hela verket, blir bara nonsens. Den tanken är ju utmanande och väldigt behjälplig. Alltså, livet behöver samlas ihop omkring något för att inte bara flyta ut och bli lättviktigt. Om man blandar sig i allt för mycket, sprider ut sig för mycket, så förlorar man snart hjärtat i det man gör, och det man egentligen ville nöts liksom bort i detaljer. När Jesus använder det här begreppet himmelriket, så handlar ju inte det om en biljett enbart till det eviga livet. Det också. Man skulle lika gärna kunna tala om Guds rike. Till Guds rike reser man liksom inte med pass och biljett i sin hand, utan det riket växer inuti oss. Det tar gestalt i oss. Det är mötet med Jesus och varje enskild människa Guds rike växer. Det växer i våra egna liv. Det växer i våra relationer. Det växer i de omständigheter som blev våra. Och viktigt att säga, de omständigheter vi valde. Men det växer också i de omständigheter som vi aldrig valde. Det som bara livet liksom valde åt oss. Tillfrågad av fariseerna om när Guds rike skulle komma, svarade Jesus: Guds rike kommer inte på så sätt som att man kan se det med sina ögon. Ingen kan säga, här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Slutcitat. Observera Jesu teknik här när han talar. Han säger ingenting om vad skatten i liknelsen bestod av. Inte ett ljud. Han säger heller inte vad den här mannen gjorde med skatten när han väl hade köpt åkern och liksom förvärvat den. Om han sålde den och skaffade fler åkrar, eller om han gav sig iväg på en lång resa, eller delade ut vinsten till de fattiga. Ingenting om det. Och man kan undra varför. Och jag tror att svaret är ganska enkelt. Därför att det hade liksom avstannat den här processen för alla oss andra som senare läser detta. Det hade slutat att få oss att fråga utifrån vår situation. Jag tror att den här processen handlar om att i sitt sammanhang gestalta Guds rike på sitt sätt, med sina gåvor, med sina förutsättningar och i sin samtid, i sin närmiljö. Jag berättade en söndag här att den vanligaste sången på bröllop i Storbritannien numera inte en psalm, utan det är I did it my way. Det är på begravningar, förlåt. Det är den vanligaste, det blir svårt på bröllop. I did it my way. Och vad gör du här? Ja. Det är på begravningar, är I did it my way. Jag har tänkt så otroligt mycket på det. Att det säger någonting om hur synen på själva livet har förändrats. Att det så oändligt mycket kommer att handla om mig och mitt, att jag får min väg. När Pelle Karlsson skrev en text till den här, en svensk text till den här, så blev I did it my way, det blev något helt annat. Det blev jag håller hans hand. Alltså att överlåta sitt liv till någonting som är större än att jag ska få gå min väg. Jag vill att mitt liv ska få vara någonting som ärar Gud ytterst. Som vittnar på ett sätt som bara jag kan göra. Det som är mitt alldeles unika vittnesbörd i den här världen. Att mitt liv ska få vara en Kristusdoft. Och det är ju det här egentligen hela evangeliet handlar om. Hur det gudomliga tar mänsklig gestalt. Och så står det, till sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen. Det här är något djupt personligt. Jesus säger inte, så här ser skatten ut för oss alla. Utan det är som han säger, det är kanske du som måste liksom gräva upp den där skatten utifrån ditt liv, dina förutsättningar. Så jag frågar igen, vet du om att i ditt livs åker finns en skatt som är så dyrbar att när du väl hittar den så kommer det att kasta allt annat i ditt liv i ett nytt ljus? Och att Jesus kallar den skatten för himmelriket eller Guds rike. Att få tjäna det riket. 2. Nu kommer det kruxiga, tycker jag. När han väl har hittat den här skatten så rusar ju karln inte iväg och köper åkern direkt. Utan han gräver ner skatten igen. Han gömmer den en tid. Jag föreställer mig att det här i hans liv är en tid av en ganska djupgående inre dialog med sig själv. Han väger risker mot vinster. Han väger säkerhet mot drömmar som, om han inte vågar, aldrig får chansen att slå ut. Så han gräver ner skatten igen. Men jag har tänkt så här, att från det ögonblick han har hållit den här skatten i sin hand, så har han den skatten närmare sitt hjärta än någonsin. Efter att ha en gång fått smaka vad Guds rike är. Vad det är att få känna att jag står i Guds tjänst. Med mitt liv vill jag förhärliga Gud. Jag får vara där till välsignelse. Har man väl smakat det, så finns det ingenting i den här världen som kan konkurrera mot det. Att få leva Guds vilja. Jag tror det här handlar om det skede i en människas liv när man går ifrån att liksom höra någon slags allmänt anrop till att det får bli kallelsen att gestalta det på mitt sätt. Det där allmänna anropet att Gud bygger sitt rike i den här världen. Men att våga säga, och vad är min del i det? Jag ska gå mot den sista punkten med att berätta att jag var väldigt ung när jag blev pastor. För ung skulle jag säga själv. Jag blev det via den bildningsgång som var gängse i den del av frikyrkan där jag växte upp, i pingströrelsen. Alltså att man var som någon slags lärling nästan. Man började jobba i kyrkans värld och fick större och större förtroende. Och det hade sina nackdelar, det systemet naturligtvis, men det hade också sina stora fördelar, sina förtjänster. Efter något år när jag hade kommit hit till Smyna, det finns fortfarande några levande från den tiden, Malin till exempel, 1984 så träffade jag Lotta, vi gifte oss och vi hann inte vara gifta särskilt länge förrän det blev så att jag fick åka iväg till Storbritannien och gå med på en pastorsutbildning där under en kort tidsperiod, 4 månader eller något sånt. Slags fortbildning skulle det vara, fördjupning, och funderat så mycket på det där. Det var pastorn Bertil Olinov som skickade mig på den där efter ett år jag hade jobbat här och sa, jag tycker du skulle åka till Storbritannien och läsa lite mer. Jag tog det som en positiv uppmuntran bara. Jag reste dit och tänkte att jag skulle lära mig en massa saker, men insåg ganska snart att det där blev en sån där period faktiskt av att jag visste redan vad skatten i mitt liv var. Men det blev en sån där period när jag fick komma åt sidan, fick backa ifrån alltihop, stiga ur det här liksom väldigt engagerad. Det var en otroligt aktivistisk tid, vi var överallt. Och så plötsligt så hamnade jag i det här rödteglade huset i Capel söder om London. Jag delade rum med 4 killar från andra delar av världen. Det var svinkallt, det var vinter. Och de tvingade oss till trädgårdsarbete 30 minuter varje morgon innan vi fick frukost. I källaren på det där läskiga huset så fanns det några bönerum som var inrättade. Och där utkämpade jag faktiskt en av mina värsta bönekamper mot en grymt stor råtta som anföll mig när jag knäböjde i bön i den här källaren. Men detta till trots så drog jag mig dit ganska mycket. Och under den här tiden som blev en period av någon slags rannsaka. Fick verkligen fundera på vad står jag i, vad håller vi på med? Är det rätt det vi bygger? Är jag rätt i det jag står i? Alltså precis som där, liksom, jag vet vad skatten är, men vad ska jag göra med den? Jag hade nog stakat ut ungefär hur livet skulle bli. En ganska liksom, traditionell pastorsroll. Jag såg det framför mig, ett liv i församlingstjänst, vilket också till delar blev. Alltså, under den här perioden så dampte ner ett brev från tidningen Dagen i Sverige som frågade om jag kunde tänka mig att skriva tre kröniker för Dagen. Jag hade aldrig skrivit någonting för publicering. Jag var 25 år gammal, hade aldrig skrivit en rad. Jag minns när jag tittade på det brevet så tänkte jag så här, hur svårt kan det vara liksom, skriva tre kröniker? Så jag skrev de där krönikerna. Det här är så länge sedan så jag skrev dem för hand. Och så la jag dem i ett kuvert. Jag fick skriva om dem jättemånga gånger. För när man skrivit, man kunde inte ändra det. Så jag skrev dem för hand, la dem i ett kuvert. Skicka hem dem hit till sekreteraren som heter Ann-Margret, jobbade här. Hon skrev om dem här på maskin. Och så skickade hon dem upp till tidningen Dagen i Stockholm. Där satt en ny stackars människa som skrev in den här erbarmeliga texten. Där den första text jag skrev handlade om att jag tyckte att man skulle helt lägga ner Lucia. Hela den grejen bara. Och den fick inte jättestort genomslag. Det fortsatte helt oförändrat. Men det som händer under den här perioden av att backa, att gå undan liksom en tid. Det som händer då är ju att plötsligt så upptäcker jag när jag skriver de där tre krönikorna att det är som att dra ur en propp. Jag hade inte skrivit någonting fram till dess. Och från det ögonblicket har jag aldrig slutat att skriva. Jag bara löp på det, bara som om någonting låg där latent. Men som så länge jag bara var upptagen av allt det här aktivistiska så var det som om det fick aldrig en chans att liksom att hitta fram. Och det är i England jag upptäcker att den där bärande idén, själva kallelsen, det som jag kan säga, det här är mitt uppdrag. Att det ju går att gestalta på så många olika sätt som har att göra med hur vårt liv ser ut just då. Alltså någon period så kanske man kan vara i ett sånt aktivt liv. Sen kommer perioder som det gjorde för oss när det var omöjligt av familjeskäl att vara i ett sena kvällar liv veckan igenom. Och så plötsligt så såg jag att det fanns någon som visste det. Jag kommer tillbaka från den där liksom perioden av rannsakan och så vet jag att den där skatten som jag redan innan jag visste vad den var. När jag väl fick smaka den så fick jag också upptäcka att det här går att förvalta, att uttrycka på så många olika sätt. Det som är mitt liksom, bestämda uppdrag. Och då är man vid det tredje steget. Om det första är att man upptäcker att det finns en skatt i mitt liv. Och det andra är att jag bestämmer mig för att jag ska inte bara rusa iväg utan jag ska gräva ner den en tid. Jag ska rannsaka mig själv, jag ska söka Gud, jag ska söka Guds ledning för det som är mitt specifika bidrag så att jag vet att mina gåvor kommer till sin rätt. Väl där, då ska man inte tveka. Då ska man gå. Jag tror att den här pedagogiken som Jesus har är så oändligt viktig. Att när det börjar bulta i ditt hjärta, du känner att det här rör mig. Du kanske när en dröm som du inte känner någon annan som drömmer. Du kanske när en kallelse där du kan tänka att jag är ensam om detta. Det finns ingen som liksom går igång på, som engagerar sig i just det här uppdraget. När det börjar hända, gräv ner skatten en tid. Gå några varv med din Gud. Dra dig gärna undan. Pröva detta. Men när du har gjort det och du börjar säga, men det här är min väg, då ska du inte tveka. Det finns en fantastisk liten bok som heter Brev till en ung poet. Jag ska sluta med det. Det är Rilke som har skrivit den där boken. Så finns det ett ögonblick när en man som heter Xavier Kappes, som förmodligen är något fiktivt namn, han har börjat skriva dikter. Och så vet han inte om dikterna är bra, om de är bra nog för att publicera. Så han skriver till Rainer Maria Rilke och så frågar han, kan du titta på de här dikterna och avgöra om de är värda att publicera? Och så får han detta beska svar tillbaka. Brev till en ung poet. Rilke skriver: ni frågar mig om era dikter är bra. Ni frågar mig, ni har tidigare frågat andra. Ni skickar dem till tidskrifter. Ni jämför dem med andra dikter och oroar er då att vissa tidningsredaktioner refuserar dem. Nu, eftersom ni har givit mig tillåtelse att råda er, så ber jag er att ge upp allt detta. Ni ser till det yttre, och det borde ni nu framförallt inte göra. Ingen kan råda er, ingen kan hjälpa er, ingen. Det finns bara ett enda sätt. Gå in i er själv. Utforska den grund som manar er att skriva. Pröva om den sträcker sina rötter till det djupaste stället i ditt hjärta. Erkänn för dig själv att du skulle dö om du förvägrades rätten att skriva. Detta framför allt. Fråga er i er natts tystaste timme. Måste jag skriva? Gräv er själv efter ett djupt svar. Och om det svaret skulle bli ja. Om ni kan bemöta denna avgörande fråga med ett starkt och enkelt ja, jag måste. Bygg då ert liv på denna nödvändighet. Ert liv ända in i minsta likgiltiga och obetydliga stund måste vara ett tecken på och ett vittnesbörd för denna drift. Slutcitat. Vet du om att det finns en skatt i ditt liv? En skatt som är så dyrbar att när du upptäcker den så kastar den allt annat i ditt liv i ett nytt ljus. Vet du det? Så gräv ner den och sa, ta den skatten, den kallelsen, den maningen, den längtan du har på så stort allvar att du går några varv med din Gud om den, för ditt samtal med Gud. Men när du landar i, säger, det här vill jag, det här brinner jag för, så låt ingenting i världen, vad det än vara må, hindra dig. Sälj bildligt talat allt du äger. Köp den åkern. Därför att Guds rike är skatten i tillvaron. I det stora sammanhanget är den skatten i tillvaron. Men den är också skatten i det enskilda livet. Att man kommer aldrig djupare mot livsmening, mot livsglädje, mot den där djupa tillfredsställelsen man kan säga att det här är jag, det här är mitt liv. Man kommer aldrig närmare det än när man stiger ur sig själv och så säger, jag vill att mitt liv ska ära Gud, förhärliga Gud. Vi ber. Herre, jag tackar dig för att du talade till oss när du gick här på jorden med de där bilderna och berättelserna som vi kan mötas om och fundera kring 2000 år senare. Och de känns så aktuella, Gud. Herre, jag ber för den som brottas med en känsla av meningslöshet. Jag ber för den som brottas med en känsla av att det är ingen som frågar efter mig. Ingen som frågar efter mitt bidrag. Gud, då ber jag att du skulle lysa med din heliga ande den här kvällen på den där skatten som du ser i våra liv. Heliga ande, kom och kasta ditt ljus på den skatten, hur dyrbar den är, Herre. Hur stort det är att få vara med och bygga ditt rike i den här världen. Herre, jag ber för den som just nu är i en fas av att faktiskt behöva ta ett steg åt sidan. Söka ditt ansikte, söka din ledning. Söka en vila i sitt uppdrag. Då ber jag om modet att göra det. Jag ber också för den som har stått och tvekat så länge. Ska jag gå? Ska jag satsa? Ska jag våga? Då ber jag Gud om en frimodighet att villigt tala att sälja allt och köpa hela åkern. Lita på att du bär. Lita på att det här är livet. Och gestalta ditt rike på sitt sätt. Sina gåvor, sitt språk, sin utrustning. I Jesu namn. Amen.
Du har lyssnat på en predikan från Smyrnakyrkan i Göteborg. Hjärtligt välkommen att lyssna igen eller besöka Smyrnakyrkan. Gud välsigne dig och din vecka.